I Indien, kom precis tillbaka från 3 veckor resa i Indien och har varit där och fått predika i onådda platser. Jag älskar att åka till de här platserna där ingen har varit förut. Man kan aldrig bli anklagad för att splittra någon menighet heller då, utan då är man först på planen och det är alltid väldigt härligt att få vara i andra länder och få predika till de kastlösa. Jag älskar att predika till de människor som inte har något värde, som är enligt världens ögon är värdelösa. Och i Indien finns ju en stor antal miljoner indier som är de kastlösa. De har ingen rätt till någonting. De får bara ta slavjobb, och om de lever rätt den här livet så kan de få ett bättre liv i nästa liv. Det är vad de tror. Och jag var i en by bara för några dagar sedan, åkte långt ute på en by och tänkte, om någon lämnar av mig, då hittar jag aldrig hem. Då är jag borta för evigt. Den saken är klar. Men till slut så, det var mörkt, och så helt plötsligt så lyste en plan upp. Och där satt en 800-900 människor på marken. De hörde en dieselkraftverk som gick. Det fanns ingen elström, men strömmen gick, så de hade lampor och mikrofoner på. Och de sjöng förfärligt, men härligt. Och få gå upp där på plattformen efter den hinduiska borgmästaren i byn gick fram och sa: det här är det största som hänt i vår stads historia, sa han. I de tusentals åren här byn, det här största som har hänt. Vi har aldrig haft sån här stort möte någon gång. Och så önskade han oss välkommen, och så fick jag gå upp och predika om honom som frälste mig när jag var 14 år. Han heter Jesus. Namnet Jesus sjöng vi för det här. Ska gå över världen. Och så tittade jag ner vid skogen där nere. Stod en 200-300 människor som inte vågade komma fram, för de var kastlösa. De trodde inte de hade rätt att höra om Jesus. Och få peka på dem och säga: det finns hopp för er. Ni kan gå från att vara kastlösa till att bli präster och konungar i en sekund, om ni tar emot Kristus Jesus. Gissa om det blev populärt. Man blev populär där. Vilket budskap. Att gå från kastlös till att vara värdefull, älskad av Gud, frälst och på väg till himlen. Och det är det som är evangeliet. Och det är det som är det som vi drömmer om. Så min kona och jag, hon har ju varit med mig också här ett antal gånger. Hon är numera pensionär, som vi säger. Hon gick lite tidigare för hon ville åka med mig hela tiden. Så vi åker tillsammans nu. Nu har vi inte den här helgen, men alltså åker vi tillsammans. Så vi är väldigt glada för det. Hon är ju bästemor också, och jag är bästefar. Jag har aldrig varit gift med en bästemor förut. Det är en ny upplevelse. Vi har ju 5 barn och vi har 11 barnbarn just nu då. Så det är ett väldigt liv. De kommer alla på besök. Och idag fyller min kona år, eller imorgon, så de har fest idag just nu. Och där är fullt hus hemma. Och det är ju alldeles härligt och förfärligt ibland när de är där. Men man blir väldigt glad som bäst man kan skicka hem dem på kvällen. Det är ju en stor förmån i livet vi har, som vi kan göra. Det var någon som sa, jag skrev en dikt en gång, att jag har sett Paris på natten, fantastiska lampor. Jag har sett New York på natten, fantastiska lampor i Broadway. Och Eiffeltornet och allt det. Men finaste lamporna är baklyktorna på bilen när mina barnbarn lämnar mitt hem. Så man kan ha olika glädjeämnen i livet då. Men det är väldigt härligt med barnbarn. Så vi tackar Gud för vad Gud har gett oss. Men vi känner också väldigt spännande nu. Vi ska nämna lite mer sen när jag predikar här. Men vi har fått en stor öppning in i Mellanöstern. Och jag tror att det är nästa stora slagfält för Gud. När islam ska brytas ner och Jesus ska bli herre i Egypten. Kom ihåg att det var det första land Jesus åkte till efter han var född. Det var Egypten. Det var det första land han drog till. Om några veckor ska jag få åka till Egypten. Jag är så glad. Och få vara med 12 000 egyptier och folk från hela Mellanöstern. Så ska vi ha bönekonferens i Kairo. Halleluja. Och be fram nästa väckelse i de där länderna. Jag vet inte om ni vet det, men bara de senaste 7-8 åren har 3,5 miljoner egyptier tagit emot Jesus. Det är otroligt. Det har aldrig hänt i världshistorien. Så, och det är imamer som har varit emot kristna, döda kristna som har blivit frälsta, och de är nu förkunnare och de kastar ut demoner, de ber för sjuka, och vi ser apostlagärningarna på nytt igen i Mellanöstern. Det är ju fantastiskt. Jag menar, tänk vad som sker. Och det här vill vi vara en del av. Alltså det här vill vi vara en del av. Jag har 3 till 4, får se hur många jag hinner med, böner som jag skulle vilja dela med dig här idag. För jag tror ju väldigt enkelt att Gud hör bön. Tänk om vi kunde få det på våra hjärtan, det första delen där. Gud hör bön. Gud hör våra böner. Gud lyssnar på en liten människa i Stavanger när han sitter i sin lägenhet och ropar en bön upp till himlen. Då får hela himlen stanna upp och lyssnar på din bön. Ja, men Carl Gustav, jag har sån liten tro. Hur ska jag kunna be? Vet du, Bibeln säger inte att du måste ha tro som ett fjäll för att du flyttar en senapskorn. Står inte det? En del tror att de ska ha så stor tro. Nej, det räcker med en tro som är lite som ett senapskorn, så kan du förflytta ett fjäll. Så det är inte storleken på din tro, det är storleken på Gud. Det är han det handlar om. Och han hör bön. Jag sa, han hör bön. Tror du att Gud hör bön? Och därför så säger skriften i psalm, om du har din bibel med dig, gå till psalm. Vi ska skynda på här, Jesus kommer snart och tiden går här. Och vi har ju ett möte till ikväll, så vi, det vi inte hinner nu, det tar vi ikväll. Prisat vare Herren. Det är så när man är hemma hos sina bekanta. Det är härligt. Man bara blir glad att se dem. Jag ser inte så många av er. Det är mörkt här, men jag ser att ni är där någonstans, tror jag. Psalm 121. Känd psalm, härlig psalm, underbar psalm. Vi delar med dig några böner som jag tror vi kan bedja det här året. Här står det så här. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Eller till fjällen, står det på norsk säkert. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Visst är det underbart så att titta på fjäll? Ja, men man flyger in här, så flyger man ju fjällen från Oslo in här. Det är fantastiskt vackert varje gång man åker till Stavanger och ser de här fjällena. Underbara fjäll som bara det. Men vi ska inte skåda på dem. Vi ska skåda det som är högre. Han som har gjort fjällena. Och jag tror det är så viktigt i den här tiden att vi inte fastnar med våra ögon på det vi ser här nu. Det vi går igenom, det som är framför dig nu under den här veckan, nästa vecka eller i början av det här året. Alla problemen, alla förfärliga saker som pågår i världen. För det är mycket förfärligt i världen som pågår. Men jag ska säga, vi ska inte titta på det. Vi ska se på honom, trons hövding och fullkomnare. Vi ska se på Jesus. Alltså, fest sjöng vi en sång för många år sedan. Dina ögon på Jesus. Tänk att få göra det. Men han då? Han lämnade, han gick den vägen. Och vad hände med den? Nej, men titta inte på honom, titta på Jesus. Jag glömde en sak. Jag ska hälsa från min pastor Joakim Lundqvist. Mycket hälsningar från Sverige. Ibland så är jag där och tittar på honom. En gång om året. Nej, men bara han hälsar till er. Han älskar den här. Han var ju här förra året, tror jag. Och som hälsar jättemycket. Men när vi lyfter våra ögon upp mot himlen, vad gör vi då? Jo, vi ser honom. Vi ser honom. Man kan fästa sina ögon vid fel saker. Det har jag märkt. Inte här i Norge, men i Sverige gör människor ibland. Man fästar vid totalt fel grej. Vet du, jag kan ju, om jag tittar på min kropp, så kan jag börja fästa ögonen på saker som hände för när jag var 10 år gammal. Det finns fortfarande kvar märken på min kropp från jag var 10 år. Jag har ett märke här som har en berättelse. Och jag ska kunna titta på det här märket varje dag. Och tänka, det var då när Bengt, min kamrat, stack mig med en kniv här. Vi höll på att leka med knivar och jag satte upp Hanna och han körde kniven rakt in här. Han gick in här och det började komma ut grejer. Jag tänkte, nu dör jag. Var bara 10 år. Så jag sa till hans syster, om jag dör så säg till mamma, det var Bengt som gjorde det. Så. Jag tänkte, han ska veta. De ska få veta vem var mördaren. För det såg så otäckt ut. Jag tänkte, nu dör jag. När allt det här vita fettgrejerna kom ut och blod. Och. Men då sa han så här: hör du, om du säger det, då kommer jag att tala om för din mamma att du sköt mig med luftgeväret förra året i armen. Och då fick vi, då kom vi igen så att vem, om jag dör så fick inte jag berätta det, att vi skulle hålla det här hemligt då. För jag sköt honom med ett gevär, jag var 9 år då sköt jag med ett gevär. Jag tror inte det var laddat, jag gjorde så här, och så träffade jag. Ja, du vet hur man är som 9-åring. Det var innan jag blev frälst. Så jag, men jag kan ju gå och titta på det märket. Ja, det var då, jag blev sårad. Ja, oh, kära Gud. Tänk vad jag gått igenom. Eller så kan jag, jag har ett annat märke som jag inte ens kan visa dig. Det sitter här bak. Det är också ett knivmärke. Jag älskar knivar. Jag älskar fortfarande knivar. Jag samlar på knivar. Jag har gjort det hela mitt liv. Men när jag var 10-11, då hade jag såna här små fällknivar, heter det. Så man kunde, kom du ihåg med det? De var röda. De var ju väldigt vackra. Man såg, och så kunde man öppna dem. Så kom det ut en kniv. Så kom det en korkskruv där. Och den hade ju många knivar. Det var ju bara knivar överallt. Och jag älskar att pilla och öppna och stänga. Och så hade jag gömt kniven så inte mamma skulle se det. Jag hade en kökslåda innanför hennes skåp. Längst in där låg kniven. Så jag stod i köket och höll på. Och så kom mamma och överraskade mig bakifrån. Vad gör du? Och jag tog fram kniven. Ingenting, så. Och, så... och där satt den. Jag sa: mamma, du kan gå nu. Den var ju så här lång, va? Sen gick ju långt in då. Och där stod jag jättelänge. Till slut så gick hon. Och jag skulle kunna titta med en spegel varje dag och tänka: tänk, jag stack mig själv med knivar. Och jag kan leva. Men Gud säger till oss: titta inte på dina gamla märken i livet. Titta inte på det tråkiga som hände förra året. 2015 var, 2016 kanske var ett förfärligt år. Nu är det ett nytt år. Nu är det en ny tid. Nu är det en ny framtid. Nu vill Gud att du ska höja din blick. Se vad Gud ska göra i ditt liv. Genom ditt liv, i din familj, i ditt arbete, i din menighet. Skåda framåt, se det dagar, sjunger vi för. Nya tider börjar Gud. För jag tror Gud vill göra någonting nytt. Varje år gör Gud någonting nytt. Han, och därför så är nästa bön väldigt enkel, det som Habakkuk ber: Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Vet du vad jag tror? Gud vill göra mirakler ibland oss det här året. Jag sa: Gud vill göra mirakler. Det här året vill Gud göra mirakler i ditt liv, i din familj, men också i din menighet. Gud vill faktiskt bota sjuka människor. Han vill befria människor från svåra sjukdomar. Jag tror att vi ska aldrig sluta och förkynna att Jesus är helbrägdagöraren. Han är befriaren. Evangeliet är lika starkt idag som det var för 2000 år sedan. Kan få ett amen på det. Och det är inte bara i Indien, det är inte bara i Kina, det ska ske i Europa, det ska ske i Mellanöstern. Prisat vare Herrens namn. Vi bara för några veckor sedan så var det en flicka som kom till vår menighet. Hennes pappa har varit missionär och hon har haft en väldigt svår tid. Och hon har skurit sig med såna här, ibland som tonåringar, med knivar, med rakblad. Så hela armen var full av sår. På vår ungdomskonferens så stod hon, hade mött Gud, lyfte sina händer. Och när hon tar ner händerna så är alla såren borta. Alla märkena var borta. På några sekunder när hon lyfte sina händer till himlen så var Jesus där och helbrägdade henne mitt under lovsången. Inte ens predikan hade börjat. Det var tillbedjan. Gud gör under i den unga generationen. Gud rör vid ungdomar. Vet du, jag tror på den unga generationen. Jag har sagt att nästa 20 år ska jag ge till ungdomar. För jag tror att vi ska se en ny generation som ska tro på evangeliet. Som ska komma ut i tjänst för Gud och åka till hela världen och predika evangeliet. Varför har vi kristen skola? För att vi ska skydda våra barn från världen? Nej, de ska tränas där, de ska utrustas där. De ska sändas ut och de ska bli mäktiga gudsmän och gudskvinnor. Låt oss be, Herre, ge oss liv igen. Det står i den svenska översättningen i Habakkuk att Herre, ge oss nytt liv igen, står det. Och jag tror att ibland så kan man komma in som kristen, man kan komma in i törkeperioder. Att det blir tört. Och man känner att nu är det inget flöde längre. Men då kan man be den här bön, Herre, 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 förnya mig det här året. Låt mitt andliga liv få nytt liv, ny styrka. Förnya mitt tungotal, förnya min andliga liv, mitt böneliv, mitt bibelläsens liv. Bringa liv in i mitt liv. Man kan be den bönen. Och jag tror att Gud, han hör när vi ber. Det står att Gud kommer från teman. Gud kommer när vi ber. Och det är till och med apostlagärningarna. Man har varit med om mannen vid sköna porten, att helbrejda gjorde. Man har varit med om alla möjliga. Men i det fjärde kapitlet så ber man om igen. Herre, ge dina tjänare frimodighet. Vadå? Att de får frimod att förkunna ditt ord. I att du uträcker din hand till att bota de sjuka. Och platsen skakades och de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Jag tror så att karismatiken, den är inte död. Jag tror på karismacenter. Inte bara ett namn utan med verkligt karisma. Med de karismatiska nådegåvorna. Jag ber ju mycket om detta. Herre, bara använd oss i de andliga gåvorna. Helbrejda görsens gåvor, profetians gåva, uttydningens gåva. Låt oss inte tappa de här härliga gåvorna som Gud har gett i menigheten. De ska inte begravas den yttersta tiden, de ska användas den yttersta tiden. Så därför så ber vi de här bönerna väldigt speciellt. Herre, förnya dina gärningar ibland oss. Amen. Men sen har vi en annan form av bön som jag kallar för hjärtebönerna. Jag vet inte om du någon gång har bett en hjärtebön. Kom du ihåg kvinnan i templet som heter Hanna? I gamla testamentet. Det är inte i nya, det var ju en annan. Men det fanns en Hanna. Vet du, hon hade ett problem. Hon hade inga barn. Och hon gick, och kvinnorna var ju inte snälla på den tiden. De är mycket snälla nu, men de retade henne. Så att, du har inga barn. Du har inga barn. Och hon blev alldeles knust. Tänk om man kan bli knust av andra människor. Att djävulen kan knusa oss bra, men till och med människor kan ju faktiskt knusa ner en ibland. Bara genom ett sms. Sms kan betyda send more scriptures, eller ska den satan mer satan. Det kan ju vara alla möjliga grejer i ett sms. Eller hur? Amen. Eller så kan det vara seger, mer seger. Det är sådana sms vi kan skicka till varandra. Men hon var knust. Vad gör hon? Hon går till templet. Hon böjer sina knän. Och hon är inför Gud. Och hon utgjuter sitt hjärta inför Gud. Vet du, hon höjde inte ens rösten. Hon bara rörde läpparna. Tårna strömmade. Det var en hjärtebön som är en av de mest gripande jag har läst i hela min bibel. När hon utgjuter, och till och med prästen säger: du är drucken. Du har druckit för mycket sprit. Laga så att ruset går ur dig. Nej, jag bara utgöt mitt hjärta inför Gud. Och vad gör Gud precis där? Jo, Gud säger: jag ska ge dig en son. Och vad fick han för son? Han hette Samuel. Och han blev en profet i hela landet. Det finns hjärteböner. I psalm 37, vers 3 och 4, om du går dit väldigt fort. Psalm 37. Jag menar 37 i alla fall. Vi säger vad jag menar. Så står det i vers 3. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Säg: jag ska ha min glädje i Herren. Tänk att det här året kan bli ett år du kan ha din glädje i Gud. Kan vi inte be Gud att vi får vara glada det här året? Jag menar, dumma, stygga saker kan ju hända. Men vi ska ha glädjen i Gud. För fröjd i Herren är vår styrka. Ja. Men då säger han så här: ha din glädje i Herren. Jag vet inte om det står så i norska, men jag tar en risk här. Sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig. Han ska ge dig. Han ska ge dig. Vadå? Vad ditt hjärtas begär är. Det är hjärtebönerna. Har du en hjärtebön inför det här året? Du kanske har en hjärtebön som du har gått och burit på. Men tänk att det är så att Gud kan ge dig vad ditt hjärtas begär är. Inte alltid vad du kanske ropar ut, men du går och bär det i ditt hjärta. Må det komma en förändring på det här området. Kan Gud förändra det? Ja, han kan göra det. Och det kan, jag tror inte det behöver vara stora saker att liksom, det kan vara en liten sak. Säg liten sak. För mig är det stora är alltid de små sakerna. Vet du, när jag ber om saker som är små saker och Gud svarar på det, då tänker jag så här: tänk att det betyder någonting för dig också det här. Menar, man ber: Herre, gör sin ny regering. Amen. Och så kommer, det är ju stort va. Eller om du ber: Herre, ge oss en ny president. Eller ge mig en ny Mercedes. Amen. Ge mig en Volvo. Ge mig en elbil. Ge mig en Tesla. Ja. Det är ju stora grejer va. Men en liten grej. Att Gud faktiskt ser en liten sak, det är för mig väldigt stort. Jag glömmer aldrig när jag började resa. Jag har ju rest nu i 30 år. Och jag hade en svigerfar på den tiden som tyckte att du kan ju inte åka med den där resväskan du har, sa han. Du må ha en ny, sa han. Och så gav han mig sin gamla. Han skulle köpa en ny, så det fick jag hans gamla som han har haft i många år. Jag tänkte, han sa, den där kommer nog funka ett tag, sa han. För han sa, vi hade ju inga pengar att köpa sådana saker, så att vi hade 4 små barn och men det var ju lite tuffa tider va. Och så jag fick den här väskan, så de, och ja, den här fick jag din pappa, sa. Och ett fint arv. Och så visade han, om du gör så här, sa han. Så fick man sätta ihop den, pop, och så slog man en liksom helt en grej över snabbt. Och så andra. Och så var det ett rep man kunde binda ytterligare, men de var söndriga, så att det var bara de här som i bästa fall fungerade. Och jag är alltid stressad när jag packar. Ni kvinnor blir inte arga på mig nu, men jag har aldrig packat en resväska i hela mitt liv. Min kona packar alla mina resor. Jag får inte packa det, hon gör det. Hon sa att det blir ingen ordning på dig. Hon lägger det så fint. Men jag ska hem. Då är det bara. Och när jag kom hem till Arlanda, nästan varenda gång, varenda gång, så låg den uppslagen på bandet så här. Det var ju förfärligt. Det stod alla människor och tittade ner i min. Och det gjorde jag alltid så här. Jag sa som Petrus, jag känner inte den mannen. Väskan fick åka runt. Tills alla hade plockat sina. Och sen gick jag fram och tryckte ihop den. Det var ju så pinsamt. Vet du. Så det var ingen ordning och det var smutsigt. Och där låg kläder, underkläder och liksom. Åh. För korna var inte med på den tiden. Nu är det annorlunda. Nu är det kaffe på hotellrummet. Och det är städat och fint överallt. Ja, Gud är god. Och en dag så sa hon så här. Hörru, Carl Gustaf, sa hon, nu ska vi åka och handla, så. Och när hon säger det med den där tonen. Då är det bara åka. Nu ska vi. Åka och handla. Det är ungefär som att gå ut i hela världen och prika evangelium. Du bara åker. Ja visst, jag åkte med. Jag började handla det och det. Och så kom vi till det här centret i Stockholm. Vi bodde i Stockholm på den tiden. Så sa jag behöver gå in i den affären, så. Vill du gå med? Och jag sa nej. För det var såna här, de säljde såna här små saker där. Förfärliga. Jag brukar kalla buchi buchi buchi. Man ser knappt grejerna. Kvinnor älskar såna små saker då. Och det kommer ta lite tid, sa han. Okej. Okay. Så kan jag stå här ute, så? Om du lovar inte gå för långt, så? Ja. Så jag stod där, men det dröjde. Så jag tänkte, jag kan ju gå lite, göra lite window shopping, som det heter. Vet du vad window shopping är? Det är när man går och handlar utan att köpa någonting. Man bara tittar i fönstren. Och det är billigt, det kostar ingenting. Jag tittade och gick där från affär till affär. Och rätt som det var, så ser jag en affär. Det står resväskor. Och det på något sätt att det bringade min uppmärksamhet. Av olika anledningar, som du förstår. Efter mina erfarenheter de sista resorna. Så jag gick fram till affären och så stod det nya modeller. Så jag gick in. Och så fick jag se en resväska. Du anar inte hur vacker den var. Den var svart. Jag hade haft en blå förut. Den var svart. Den hade hård plast. Och så stod det Samsonite. Det var fina grejer. Det var som att åka Rolls Royce. Och sen hade den någonting som jag aldrig hade sett för. Det var första gången. Den hade hjul. Numera har ju alla väskor hjul. Men på den tiden var det inga hjul. Man gick ju så här, vet du, så här. Och så hade den en sån. Den hade en pinne. Man kunde lyfta kärn så kunde man köra så här. Efteråt. Jag tänkte, ja. Vet du vad som hände? Mitt hjärtas begär. Jag ska vara riktigt ärlig. Jag fick begärelse till denna väska. Jag bara kände. Jag vill ha den. Alltså, den väskan skulle vara perfekt för mig. Så jag gick fram och så böjde jag mig ner. För prislappen var längst, när jag sett allt väskorna, lapparna längst ner. Och så tittade jag på priset. Och en ande av depression kom över mig. Har du någon gång varit med om det här? Att du ser en sak som du vill ha och så tittar du på priset, så kom bara depression. Ja. That's for the rich people. Jag tänkte, ja, trevligt att se dig. Men så kände jag, nej, jag må ha den. Min plånbok passar inte, min lommeboken passar inte, det kommer inte, jag hade inte pengar att köpa den. Men jag vill ha den. Och ju mer jag tänkte, ju mer fick jag begär till den här väskan. Det var som jag tittade runt omkring. Jag ska inte stjäla, det gör man inte. Jag är kristen. Men vet du vad jag gjorde? Aldrig gjort det hela mitt liv, varken förr eller senare. Jag visste, jag kan ju inte ställa mig och bedja och ropa här. Herre, i Jesu namn. Så bara tar jag ut den här väskan och proklamerar den och talar ut den. Är det min? I Jesu namn, amen. Så. Nej. Det skulle vara problematiskt. Så jag gick fram till väskan och gjorde så här. Det betyder mycket enkelt. Fader i Jesu namn. Fader, ge mig den här resväskan. Tre fingrar, Fadern, Sonen, Helige Andes namn. Amen. Förstår du? Det blev min bön. Det var hjärtebönen. Jag sa ingenting. Höjde inte rösten, jag bara pekade. Gud förstår teckenspråket. Även om han vore döv så ser han. Han hör. Han är inte döv. Så kom jag ut av affären. Och precis, Monica kom precis ut av affären. Carl Gustav, har du ursäkt att vi väntar så länge? Inga problem, så. Inga problem. För jag har en princip, så. När jag talar med Gud om en sak, då talar jag inte med någon annan om det. För det är inte rätt. utan det är bara han och jag. Så vad har du gjort där? Jag har gått och tittat lite. Så har ingenting till henne. Vad har jag bett om? Har du sett några bra grejer? Ja. Absolut. Ska man inte vara ärlig mot sin fru? Nej. Inte. Jo, det ska man ju vara. Men man behöver inte berätta allt. Inte såna här grejer. Annars berättar jag allt. Men inte såna här grejer. Så sa jag, nu ska jag också säga ge mig målka. Vi har åkt iväg nästa vecka, eller två veckor innan. Ska jag åka till södra Sverige, till Helsingborg. Ska vi pricka på ett hotell där. Det var något full gospelmöte och sånt där. Kommer in i hotellet, så möter jag ett par ut på parkeringsplatsen. Hallå, Carl Gustav. Ja, hej, hej. Ursäkta, vi har en väldigt konstig fråga. Så. Jaha, behöver du en resväska? Så? Ja, det beror på det, så. Kanske behöver den. Varför frågar du det? Jo, vi var i stan idag och var en väskaffär. Och vi såg en resväska och vi köpte den resväskan. För vi tror att vi ska ge den till dig. Då frågar jag, är den svart? Så sa han, ja, faktiskt. Är det hård plast eller mjuk plast? Hård plast. För jag frågar, är den Samsonite? Ja, så. Då har jag en fråga till. Är det djur på han? Ja, så. Då har jag en sista fråga. Är det en pinne på han också? Sådär. Ja, det är min! Det är min! Och de bringade väskan till mig och jag stod där efter mötet och bara grät. Så jag nästan började tala med väskan, älskade vän. Vi hade fått en relation. Det var en hjärtebön, jag lovar dig. Då tänkte jag så här, om Gud i himlen hör en sån liten bön, en pekbön, i en affär 50 mil därifrån och sen prata med någon annan 40 mil därifrån som ger mig den här resväskan. Då, om någon säger till mig att det finns ingen Gud, då säger jag resväska. Eller hur? Jag vet att han finns. Han hörde min hjärtebön. Du kanske inte du behöver en resväska, men det är kanske någonting annat här inne i ditt hjärta som rör sig. Då vill jag bara uppmuntra dig. Du kan be din hjärtebön det här året. Vet du, när vi går till bönemötena så tänker vi ofta så här. Jag ska dit för bönesvar. Jag hörde en gammal bror i Kristiansand, en gammal bedjare som jag träffade där för några veckor sedan. Vad heter han? Han har bett fram Philadelphia Kristiansand i alla år. Han är 80 år nu. Han sa, jag går aldrig till bönemötena för att få bönesvar, sa han. Jag går dit för att möta Gud, sa han. Jag tycker det var väldigt bra. Vi går för att be till Gud. Men när vi ber, så hör han oss. Han hör dig när du ber, Herre förnya dessa år dina gärningar. Han hör dig när du ber, lyft dina ögon mot bergen och ropa till honom. Han hör dig när du ber den här bönen som är i ditt hjärta. Han hör ditt hjärtas bön. Och det ska jag vilja det här året. Tänk om vi skulle be lite mer hjärtebönor. Det är bra att läsa böner. Jag tycker om att vi läser böner. Men det är också bra att be hjärtebönerna. De här bönerna som är djupt här inne. Förkrossade hjärtan som söker honom. Som lyfter sina händer till honom. Då är Gud där och han hör vår bön. Sista bönen, eller de två sista bönerna som jag vill bara nämna för dig. Det är det som Jesus säger. Han säger i Matteus. Orkar ut några minuter till. Han säger att jag ska försöka avrunda här i tid rätt till. Glory be to God. Får du någonting av det här? Matteus 9 och 35. 37. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. I Psalm 2:8 så står det så här, begär av mig nationerna eller hedningarna så ska du få dem till arvedel. Jag vet att den här menigheten har alltid varit en missionsmenighet. Jag har älskat missionen. Jag har varit ute och vi har varit tillsammans på olika platser, och vi har i Ryssland och i Kazakstan, och ni har skickat ut missionärer härifrån, och ni har säkert folk ute nu som är ute. Låt oss aldrig sluta att be för missionen. Därför att det är nämligen nyckeln till en församling som ska överleva i framtiden. Det är att vi är missionerande. Att vi inte bara tänker på oss själva, utan vi ber: Herre, sänd ut nya arbetare till skörden. Jag ber mycket nu för våra ungdomar hemma i vår församling, att de ska bli missionärer. Jag ber att du ska ta dem en och en och skicka ut dem. Alla kan inte bli det, jag vet det. Men jag ber Gud, sänd ut arbetare till din skörd. Jag ser skördefälten, jag reser varje vecka i olika länder. Och jag ser vad Gud gör. Jag ser behovet av skördarbetare. Jag ser behovet av evangeliska predikas över till allt folk. Låt oss aldrig sluta och be de här skördebönerna. Amen. Att Gud behöver sina arbetare över hela världen. Ja, och jag vill bara nämna det. Ja, vi har i vår församling, så började vi be speciellt för alla våra nyanlända som kom till Sverige. Vi tog emot 200 000 människor förra året. Vilket är nästan lite för mycket, för det är svårt att hantera allt. Men det blev kaos. Men vet du, mitt i det här kaoset så gick vi till dem och vi började predika evangelium för dem. Och idag har vi en bibelskola med 70 nyfrälsta araber som får höra trosundervisning varje dag. Vi är nere i Grekland och vi arbetar bland flyktingar som kommer från Turkiet med båtar. Många av dem är illa slagna. Många av dem är kristna som har lämnat Mellanöstern. Därför att det har ju pågått ett krig i Mellanöstern, om du har hängt med. När ISIS har försökt att utplåna kristendomen. Men vet du vad som hände för några veckor sedan? Nu blir jag rörd här. Vet du vad som hände för några veckor sedan? För första gången så hörde man kyrkklockorna i Mosul igen. Det var en präst som klättrade upp i torn och så med en liten ståltråd så gjorde han om klockan och så började han att ringa till gudstjänst. Nu kan ni komma på möte igen, för nu har ISIS lämnat här. Och vi tror att Mosul, vad är det för stad? Varför säger du Mosul? Det är gamla Nineve. Det var dit Jona skulle åka, men han ville inte åka till Nineve. Men jag bestämmer mig, jag vill åka till dit. Så jag ska åka dit, tror jag, det här året. Jag vet inte om det blir det här året, men så fort jag kan så ska jag ge mig väg till Mosul. Och ska stanna ett tag där. Och ska vi predika för våra alla nyfrälser. Vi börjar en bibelskola där uppe, bara några kilometer från Mosul nu, om några veckor. Och vi är så glada att få starta bibelskolor i Mellanöstern, i Libanon och Egypten. Halleluja. Alltså halleluja, prisa vare Herrens namn. En del säger så här: det är så hemskt med de här muslimerna. Jag tänker tvärtom. Låt oss tro Gud om en förvandling av muslimer istället. Låt oss tro Gud att islam faller ner. Vet du, min bibel säger att det ska falla ner. Därför att det står att det folk som vandrar i mörket ska se ett stort ljus. Och manteln som sölades i blod ska brännas upp. Det vill säga, kriget, blodet, terrorn ska försvinna när evangeliet kommer. Därför att en son vader oss givet. En son vader oss given. Ett barn är fött. Halleluja, hans namn är Jesus. Han ska komma till Mellanöstern. Och har du tänkt på, jag ska sluta med det, Ismael, kom ihåg Ismael. När han drivs ut i öknen. Vet du, Ismael är ju arabernas fader. Men vem var hans pappa? Abraham. De hade samma pappa som Isak hade, som judarna har. De har släktskap. Hur man säger, det finns det släkter. När Sara driver ut Hagar, tjänstekvinnan, och Ismael ut i öknen, och de dör, så står det: Gud hörde pojkens rop. Gud hörde Ismaels rop och han gjorde en vattenkälla precis med en ängel som stod där med vatten till Ismael, så Ismael fick dricka och han fick liv och han dog inte. Det vill säga, Gud kunde låtit muslimerna ha dött där, men han lät dem leva. Och idag tror jag att vi ska få vara de vattenkällorna som öppnas för de muslimska folken. De ska börja dricka. Halleluja. Alltså halleluja. Jag tror av hela mitt hjärta att det kommer en tid nu när Gud ska öppna Mellanöstern. Jag vet att ni ska bedja för det. Be för oss. Vi ska åka in där mycket nu, och det är inte helt lätt områden att åka, om man säger så. Det finns inga hotell, det finns inga platser. Man får bo väldigt enkelt. Man får ibland bara be Gud om beskydd varje dag. Man får faktiskt göra det. Jag var i ett ISIS-läge för några veckor sedan i Libanon. 2 miljoner människor, flyktingar där, som har fått lämna sina hem sönderbombade. Och det var fruar och barn och mormor, bästefar och bästemor till krigare som håller på att slåss på fälten. De frös, de hade ingen värme, de hade inga hem, de hade inte rent vatten. Så vi sa att vi ska starta en skola för det här i byn. Så nu ska vi ha skola för ISIS barn. Ja, tänk. Mamman och pappan är terrorister, men vi kommer in med Jesus. Och så hade vi haft en bror som har varit där. Han var här och bad för mig, som morfar, bästefar. Och här är alla mediciner jag använt. Jag är helbrägdagjord. Jesus botade mig, så. Det är Jesus som har gjort det, så. Förstår när Jesus börjar göra under ibland de här folkslagen, så kommer vi se en stor väckelse. Halleluja. Och det är så att man ska glädja sig som man glädjer sig på skördetiden i Mellanöstern. Kan du se den bilden? När islam faller. Iran. Kihirabathaki shundolodanda. Så be Gud om skörd i Jesu namn. Och allt folket sa, ska vi stå upp inför Herren. Om du har hjärtebönor i ditt hjärta, bara lyft din hand där du står just nu. Du kanske har en hjärtebön som pågår i ditt liv inför det här året. Lyft upp din hand om du har en hjärtebön. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Shababakitu likindor och bandaralaya. Herre, vi tackar dig den här förmiddagen för att vi får bara lyfta upp våra hjärtebönor just nu. Herre, du vet våra hjärtas begär. Det som pågår i våra hjärtan, det som ibland kan vara lite smärtsamt. Men Herre, när vi utgjuter våra hjärtan inför dig, så kommer trons ande. Så du hör en liten bön från en liten människa, för du är en stor Gud. Och du svarar på våra böner. Herre, nu ber jag för varje person här. De som kämpar, de som är i kamp, de som är i strid, de som inte har funnit dig än. Tack att de kan finna dig nu. Säg, Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag vill bara säga, Jesus, kom in i mitt hjärta. Så kommer han in i ditt hjärta och förvandlar ditt liv. Precis nu kan du säga, Jesus, kom in i mitt hjärta. Det är en hjärtebön. Genom hjärtats bön blir man frälst. Oh, tack Jesus. Kanske du här är sjuk. Du helbrägda gör sig. Jesus, han ser ditt hjärtas begär. Och så har vi alla bönen. Herre, sänd ut arbetare till din skörd. Jag ska be pastor Tomon att du kommer fram och leder oss i bön här. Och bara be för de här bönen om skördarbetare. Jag kom här till Karisma många år sedan. Första gången. Jag hade missionskonferens. Vi låg under Guds kraft och vi grät och vi bad. Ge oss nation. Och vi fick åka. Jag fick åka till Ryssland. Jag har varit över 30 år i Ryssland. Jag blev utslängd, men jag kom tillbaka. Jag har blivit utslängd i land efter land. Men jag har alltid kommit tillbaka. Faritias. Och nu ska jag bara vilja att än en gång, att vi ber. Att vi sträcker våra händer också mot den kristna skolan här på andra sidan väggen. Tala de små barnen som går där just nu. Att Gud ska fylla dem med sin ande. De ska inte få religion, bara lite vaccin, lite grann bara, utan de ska bli fyllda med Guds ande. Våra barn och våra barnbarn ska fyllas av Guds ande. Så bara be om det. Låt oss be om en ny tid av mission. Karibia Rathias och andra. Att hela den här bygden, ute på Gären och överallt, ska det komma en ny tid, en ny våg. Amen. Ny våg för Guds församling. Tomon, ska du bara leda oss i bön.
Herre, vi tackar dig, Herre, för att du talar till oss denna förmiddagen och berör våra hjärtan, Herre. Befrukta vårt inre, Herre, med nytt blick, med nya bönder, med ny tro och med ny längsel efter att se dig bevega dig, Herre, i våra liv men också ut från våra liv, Herre. Jag helt i jordens ände, Herre. Och tack, Herre, att vi kan få lov att be som du sa, Herre, att vi skulle be. Driv arbetare ut i din höst. Tack att någon känner i förmiddag, Herre, hur du berör hjärtat på en sån måte att något må ske. Något blir fött. Något blir skapt. Och Herre, tack att du driver ut arbetare till din höst. Till denna byn, till denna region, ja, till detta land, men också till nationen, till Europa, till Mittösten, Herre, till jordens ände, Herre. Tack, Herre, att vi kan få lov till att be dig, Herre, du som är höstens Herre, driv arbetare ut till din höst. Driv arbetare ut till din höst. Herre, driv arbetare ut till din höst. Tack att du lyfter våra blick denna förmiddagen, Herre. Att vi får låta oss se något som är större än oss själva. Samtidigt så glömmer du inte oss. Men Herre, tack att vi får se något större. Något som befruktar våra bönder, något som befruktar vårt liv, något som befruktar vår tjänste, något som befruktar vår kyrka på nytt igen, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Priser dig för det. Herre, tack för de hjärtebönderna som bes över hela församlingen nu. Tack, Herre, för heliga beslutningar. Tack för bönder som bes rätt utifrån människors hjärter. Tack för att du hör varje enaste en. Tack för att 2017 kan bli det året hvor du gör något helt nytt. Priser dig för det i Jesu namn. Ja, Jesu namn. Tack att du också reiser upp en ny generation, Herre, av arbetare till din höst. Ingen kan säga si, att jag är för ung, jag är för ubetydningslös. Det betyder inte något vad jag gör eller vem jag är. Jo, för dig så du utväljer det som ingenting är för att göra det som är något till skamme. Tack att du kan bruka oss alla samman. Du är fenomenal, Herre. Du är extraordinär. Herre, du är utan begränsningar. Herre, du ser bara möjligheter. Och tack, Herre, för att du lär din salvelse, Herre, flyta genom ditt folk. Och lär din kraft, Herre, fylla ditt folk. Så vi bara tackar dig, Herre, för att den helige ande fyller våra hjärtan på nytt igen. I Jesu namn. Virk, helige ande, ibland oss, som så bara du kan göra. Ny tro, ny vision, nytt hopp, ny kraft, förfriskning, ett större blick. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Kan vi inte bara ge Jesus en mäktig applaus och tack till honom?